Vi kan väl be tillsammans och sen så ska vi gå till Guds ord. Herre, tack för att du är här. Tack för att där vi samlas i ditt namn så dyker du alltid upp och är mitt ibland oss. Vi tackar dig för det, Herre. Att det är sant också den här söndagen, att du är här tillsammans med oss för att möta oss på olika sätt. Tackar dig särskilt för att du vill möta den som vaknade med en känsla av att jag skulle verkligen behöva bli mött idag på något sätt genom ordet eller sången eller gemenskapen. Vi ber, Herre, kom med din helige ande och att du öppnar våra öron, våra ögon och våra hjärtan för ditt levande ord, Herre. Tala till oss, Herre, så som bara du kan. I Jesu namn. Amen. Vad fint att få vara här igen. Ja, om det var någon som inte känner igen mig så heter jag Lisa och jag har en tjänst på vårt gemensamma arbete EFK inne i Örebro. Och vi bor nära ALT eller det som var Örebro Missionsskola, i den delen av stan bor vi. Vi har också kapten, våran hund. Han ligger och sover i bilen. Han är också alltid med. Han är inte så bra på att vara själv. Vi är i Alla helgona helgen. En helg, precis som Ulla sa, som vi minns dem som har gått före oss. Och temat, kyrkårets tema för kyrkan i Sverige idag är Alla själars dag. Och det berättar någonting om vår historia den här dagen. De som har gått före berättar något om också vilka vi är och varför vi har blivit som vi har blivit. Och det är minnen för oss. Det kan vara både minnen i våra tankar, men det är också minnen i våra hjärtan. Det kan vara minnen i kroppen, hur det kändes och hur vi liksom upplevde de här personerna som har gått före. Det är precis som Ulla sa, det är både en känsla av tacksamhet, men det är också en helg som kan vara full av vemod. Varför blev det inte mer? Varför fick vi inte en längre sträcka? Varför blev det inte en längre tid? Men för många av oss så har de här personerna som har gått före, de förkroppsligar någon typ av hemmakänsla. En plats av hemma. Vittnen kallar Bibeln de som har gått före. Vittnen som vi kan bryta våra liv emot. Och jag vet inte hur det är med er, men jag tror att vi alla har såna platser också som vi återkommer till. Där vi, när vi kommer till de platserna eller kommer till de människorna, alltid känner så här att här kan jag vara mig själv. Det kan vara, jag vet inte vad som växer i era tankar, men det kan vara en sommarstuga. Det kan vara en vän. Det kan vara en släkting. Det kan vara någon speciell plats som du har hemma i ditt hus där du bor. Det kan vara någon sån plats där man alltid känner så här, här kan jag sänka axlarna, här kan jag släppa ut magen, här kan jag slappna av och här kan jag få känna den här djupa tryggheten att bara få vara. Man vet kanske precis hur det ser ut på de där platserna, eller hur det doftar, eller hur ljuset kommer in i rummet. Eller så vet man hur de där personerna som man återvände till, hur de pratade eller hur det lät eller hur man minns dem, värmen. Tron på Jesus och relationen till Jesus kan få vara en sån plats i våra liv. En tillflyktsplats där livet med tron kan få vara någonting som håller ihop livet. Och som bär livet mer än någonting som du och jag bär runt på. Kan ni se skillnaden där? Vi önskar att tron ska få vara någonting där vi kan ta vår tillflykt till, där vi kan vila mer än något som vi behöver släpa runt på. Och därför så skulle jag idag på Alla helgon och helgens söndag vilja gå till mötet med Kristus och vikten av att erfara Kristus och att det är genom hans sår som vi kan bli helade. Genom hans sår får vi nytt liv och genom mötet också med varandras svaghet och varandras sårbarhet. Där kan det öppnas vägar till helande för oss och för människor runt oss. Vi var på kyrkogården i fredags, jag och barnen, på fredag eftermiddagen. Vi var där tillsammans med massa andra människor. Det är så vackert när det liksom kommer bilar och de stannar till. Och det är människor som man nästan aldrig annars ser där. Och vi förenades i den här upplevelsen av att ta våra ljus och gå till våra anhörigas gravar och tända de här ljusen. Det fanns ett tyst samförstånd, i alla fall tyst från de andra. Vi kanske var lite mer livliga, men det finns ett sånt där djupare samförstånd i att vi är där för att hedra någon som vi saknar. Och vi är där i vår sårbarhet. Bibeln säger att genom hans sår är vi helade. Eller i hans sår är vi helade. Vi ska gå till Jesus. Det är lätt att glömma bort, tycker jag, när man läser Bibeln, att Jesus visste att han skulle dö. Att han anade vad som skulle hända. Och det är lätt att glömma bort, tycker jag, att ja, men han var en vanlig människa. Och sen så visste han ändå hela tiden att det här kommer hända mig. Tänk vilken tyngd att bära runt på det. Den vetskapen. Och när Jesus ska lämna människorna och lämna jordelivet, vad gör han då? Har han en sån här bucket list? Där han så här, det här måste jag hinna med nu innan jag lämnar. Nej, det verkar inte som att han har det. Även om det verkar som att det finns vissa saker som han måste se hända innan han lämnar. Men det han gör det är att han samlar sina vänner. Han samlar de närmsta vännerna han har, lärjungarna. Och så går vi till den övre salen. Till den där sista måltiden. Jesus, han vet att han ska dö. Och stämningen i det här rummet, den går att ta på, tänker jag mig. Jag tänker också att de tänker så här, de har suttit där många gånger förut. De har ätit den här måltiden tillsammans innan. Det är inte första gången de samlas i det här rummet. Men nu är det någonting som är annorlunda. Och de kan inte förklara vad det är. Men de kan känna allvaret i luften. Och de ser på honom att han vet någonting som de inte vet. Och det Jesus gör, det är en sån vacker rörelse. Han drar lärjungarna närmare sig än någonsin. Det är som att han drar in dem i den här trinitariska gemenskapen som han har med Fadern och med Anden och sig själv. Och så är det som att han öppnar ett fönster i Johannes 17 där han berättar var han kommer ifrån, vad han ska och vad han längtar att lärjungarna ska få se. När han vet att han ska få utstå det allra tuffaste han någonsin har varit med om i sitt liv, då tar han sina närmsta vänner och knyter dem till sig och säger, ni är inte längre mina tjänare. För de vet inte vad deras herre gör. Ni är mina vänner, så att ni kommer få veta allting som Fadern har låtit mig veta. Han vet att han behöver de här personerna för att klara det som ligger framför honom. Och så är det ju även med oss. Vi behöver trons vittnen. vittnen som har gått före. Vi behöver de här platserna av hemmakänsla. Vi behöver de där platserna där vi kan vara bara oss själva, slappna av och bara känna, här kan jag bara komma. Församlingen är i bästa fall en sån plats för oss. Där är vi ihopsatta med människor som vi inte har valt. Och det är just det som är så otroligt vackert. Nu kanske ni är ganska förtrogna med varandra och känner igen varandra väl. Men tänk ändå tanken att ni sitter ihop av någonting mycket djupare än att ni just gillar samma saker, råkar bo i närheten, håller med varandra om allting eller ens är bästa kompisar. Det är inte anledningen till den kristna gemenskapen. Utan Kristus har utvalt oss och säger, nu kallar jag inte er längre tjänare utan vänner. För att ni ska få veta allt som Fadern har sagt. Vi sitter ihop därför att han har utvalt oss. Och där i det finns det en sån vila att upptäcka. Att vi inte måste förstå den andra hela tiden utan det är möjligt att höra samman på grund av Jesus och det han har gjort. Ibland när jag är ute och predikar så berättar jag ett exempel från vår församling i Kristianstad där jag var pastor innan. Då står en av våra lekmannapredikanter så här och pratar. Och så ska han prata utifrån Korintsebrevet texten om kroppen och församlingen och storheten i det. Och så börjar han med att säga, ja, när jag tittar ut här över er, då ser jag ju massa personer som jag stör mig på. Och jag sitter där som föreståndare och känner att, är det nu jag ska gå upp och plocka ner honom? Eller när är det? Och sen lägger han ut på ett sånt fenomenalt sätt om det stora i att tillhöra varandra trots våra olikheter. Trots det som skaver, trots det som vi inte förstår. Ändå får vi tillhöra varandra. Och i det finns en hälsning från en annan värld in i den här tiden i världen. Den kristna gemenskapen är ett profetiskt tecken på någonting som inte är möjligt för människor utan Gud att höra ihop. Och här kan vi få bygga våra liv på någonting som håller även när livet stormar. Vad händer efter då? När de har suttit där och ätit, de har varit tillsammans, de har firat en måltid som vi ska fira här senare. Så vad händer då? Jo, det sker det att Jesus dör. Och när Jesus dör så dör han på riktigt. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men ibland är det som att det inte riktigt landar in i en att det är verkligen på riktigt Jesus dör. Jag har tänkt jättemycket på Maria senaste dagarna, hans mamma, och tänkt att det verkligen var hennes lilla pojke som dog. Att det var han som hängde på korset. Det är en obegriplig tanke att ta in. När Jesus dör så drar han ett djupt andetag och ger upp andan. Han är där utblottad likt en fågelunge. Inför döden är alla människor likar. Och med sig in i döden så tar han alla våra små dödar. Allt som är brutet, allt som är sjukdom, alla våra tillkortakommanden, allt som vill bryta isär våra liv. Allt det tar han med sig. Alla våra inre slag, de vi har utkämpat som ingen har sett. Allt det som inte har blivit som vi tänkte. Tar han med sig på korset. Han bär det i sin egen kropp. Och det är så mörkt där den där natten när han dör. Det är helt svart. Och så vet vi att han övervinner döden. och uppväcks igen och graven är tom. Och vi läser från Johannes 20. På samma kväll, samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom låsta dörrar av, nu ska vi se vad som hände här då. Bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg att det var Herren. Jesus sa till dem: frid åt er alla, som Fadern har sänt mig sände jag er. Sedan andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. När Jesus möter lärjungarna efter att ha vandrat genom döden så sitter de bakom låsta dörrar. De har stängt om sig och samlat sina närmaste vänner. De har låst, de har bommat till, det har kostat för mycket. De är rädda för människor runt omkring sig. Men i Johannes evangeliet så läser vi också att det finns en person som inte var där och inte var instängd med dem. Vem var det? Det var Thomas. Bara en hade vågat se ut. Kanske var det för att skaffa mat till alla de andra. Vi vet inte, men kanske skickar de den som har störst mod. Den som vågar lämna den här trygga platsen. Och plötsligt så står ju Jesus där mitt ibland dem. Mannen som de hade sörjt, som de hade våndats över, som de hade undrat över. Och de känner hans närvaro. Den fyller hela rummet, tänker jag mig. Men Thomas, han är inte där. Och när han kommer tillbaka så är de andra, berättar texten, glada i hågen. De säger: Thomas, du har missat världens grej. Vi har sett Herren. Tänk att vara Thomas. Thomas, han säger: jag kommer inte tro på er förrän jag själv har sett hålet i hans händer. Thomas, han blir kanske lite oförtjänt anklagad för att vara tvivlaren. Jag vet inte. Men kanske är det bara Thomas som vågar se tillvaron så som den är. Han vägrar förenklade svar, andrahandsupplevelser. Han tycker inte nöja sig med vad de andra berättar eller vad de har filmat med sina mobilkameror och visar. Det är inte han inte intresserad av det. Utan han säger: jag vill känna med min egen kropp. Med mina egna ögon vill jag se. Jag vill röra med min egen hand. Då kommer min själ få ro. Då kommer jag tro, säger han. Han letar efter det som är sant. Och så berättar texten att en vecka senare så står Jesus där igen. Och jag vet inte, men jag vill inte tänka på hur den veckan var för Thomas. Innan Jesus kom. Att inte dela den här trosvissa upplevelsen. Att inte ha varit med. Att inte veta om Jesus skulle komma igen. Om han hade missat det här enda tillfället som var det tillfället som var. Det tillfället bland alla andra tillfällen. Då det inte var läge att vara ute och köpa mat. Men så står Jesus där igen. Och säger: frid åt er alla. Och därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Känn mina sår. Tvivla inte utan tro. Thomas sårbarhet i det här mötet öppnar för ett större möte för honom själv med Kristus. Han kunde inte tänka sig någonting annat än att få erfara Kristus själv. Jag tycker det är så vackert att tänka. Jag kan inte tänka mig och nöja mig med någonting annat än att själv få erfara Kristus. Levi, han är 4 år. Han frågar, han tänker jättemycket på när Jesus dog på korset. Och frågar om det ofta. Vad hände när han dog, mamma? Och så berättar jag så här. Ja, nu är han hos Gud. Och de har det jättebra ihop. Ja, men vad hände då när han dog? Ja, så berättar jag igen. Ja, det var det här som hände. Och sen nu är han ju med Gud. Och de har det jättebra ihop. Ja, men mamma, vad var det som hände? Och så berättar jag igen. Och jag tänker mig ibland att vi skulle behöva vara mer så som barn. Att vi skulle våga fråga, våga stanna, våga vara mer så som Thomas. Jag kommer inte nöja mig förrän du själv, Herre, möter mina undringar, mina frågor. Jag kommer inte nöja mig med någonting mindre än att du möter mig. I Jesaja 53 så läser vi: det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Avslutningsvis då. Det är helt klart en orolig tid i samtiden och i samhället. Det är en orolig tid för enskilda människor. Det är en orolig tid i omvärlden. Och det är en sån speciell tid att vara kyrka i, att vara troende i. Och när det är oroliga tider i omvärlden är det ännu viktigare att vi ser vad som håller ihop livet. Vad kan vi stå på? Och vad kan vi vila i den här tiden? Jag vet inte hur ni känner, men jag tycker att det är lätt att brottas med frågan: vad kan jag göra ens? Vad kan vi göra för skillnad? Vad spelar det för roll? Men vi behöver hela tiden leva med att vi som kristna gemenskaper har någonting för den här tiden, för människor runt oss. Vi har någonting för den här tiden. Vi vet ju såklart att glättiga kommentarer eller det ska nog, du ska se, det kommer nog bli bättre snart, det hjälper inte mot mörkret såklart. Men det är inte samma sak som att vi inte behöver levande exempel på att det kommer bli bättre. Att man kan ta sig igenom. Att tron har hållit, att den har burit, att den har räckt. Att det funkar att leva livet med en tro. Det behöver vi säga till människor runt oss. Vi behöver gå bredvid människor, axel mot axel. Och visa och berätta med våra liv att det håller. Vi behöver vara vittnen. Trons vittnen. En av de sakerna som är så vackert med Jesus, det är hans otroligt vackra längtan att möta människor där de är och inte någon annanstans. Det är underbart att han är sån. Han söker upp dem. Han tar sig till platser som ingen av oss kanske skulle tagit oss till. Han vill tala sant om livet. Han vill inte ha krusiduller eller tillrättalagda saker. Eller att vi ska vara någonstans dit vi inte har kommit. Utan han räds inte mörkret. Han kliver ut och går oss till mötes. Och i mötet med Jesus så vet vi att det är som en ostoppbar kraft som driver fram sanningen. Tullindrivaren Matteus, det bara rinner ur honom i mötet med Jesus. Jag ska ge tillbaka allt jag har tagit, och har jag tagit från någon ska jag ge ännu mer än det jag tog. Det är så vackert det här mötet med Jesus, hur det förvandlar. Och det kan vi få räcka ut till människor i den här tiden i världen. Men då tror jag det finns en liten nyckel som vi skulle behöva lite mer av i våra kyrkor. Och jag vill avsluta med den och berätta om det genom ett exempel. När vi flyttade till Örebro för 2 år sedan drygt, när Nor var 2 veckor. Det är ganska jobbigt att flytta med en 2 veckors bebis. Jag sitter på BVC i Tybble i en sån här liten mottagningsrum och ska göra någon sån här vanlig kontroll. Vi sitter 4 mammor tror jag det är, på ett område som är ungefär lika stort som den här mattan. Det är ganska trångt. Vi har våra små barn. Och vi är ju svenskar så vi är tysta. Vi sitter tysta. Och helt plötsligt så hör vi hur en av mammorna börjar gråta. Hon är nog trött och har mycket känslor som nyblivna mammor har. Och hon gråter först lite grann och sen mer och mer och mer. Och en av de andra mammorna tar det här klivet som är så långt fast det är så kort ut från sig själv och lägger bara en hand på hennes axel. Säger ingenting. Och det uppstår en sån närvaro i rummet, ett sånt samförstånd, en sån känsla av att här skulle jag kunna dela vad som helst med de här mammorna i det här rummet. Och det bubblar igång ett samtal. Hennes sårbarhet öppnar för ett möte. Det kunde varit jag. Och kanske är det som är en av våra nycklar för att nå ut i den här tiden till människor runt omkring oss. Att vi behöver bli mer sårbara. Du och jag. Vi behöver våga dela vår vånda, vår brottning, våra frågor. Vi behöver våga bli som barnet, som Thomas och säga: jag kommer inte nöja mig, Herre, förrän jag själv får känna. Uppleva. Verkliga möten kan göra all skillnad i världen. En till en. En till en. Sår till sår. Möte efter möte. Precis som när Jesus möter Thomas ansikte mot ansikte. Så måste vi våga ut i den här tiden. Att möta människor ännu mer där de är. Vi har ju med oss den enda personen som kan säga: jag vet hur det känns. Det är nämligen Jesus. Och det är så skönt att han är den enda som kan på riktigt säga: jag vet hur det känns. Det har vi att ge till den här världen. Amen.